läser ifrån Lukas kapitel 6, vers 36 till 42. Var barmhärtiga så som er fader är barmhärtig. Döm inte, så skall ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så ska ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så ska ni bli frikända. Ge, så ska ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat, ska ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter ska det mätas upp åt er. Han gav dem också en liknelse. Kan väl en blind leda en blind? Ramlar inte båda i gropen? Lärjungen är inte för mer än sin lärare. Men när han är fullärd blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders.
Så lyder det heliga evangeliet.
Lovad vare du, Kristus.
Halleluja, 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 halleluja.
Dagens text kommer från Lukas evangeliet kapitel 6. Det är ett väldigt innehållsrikt kapitel. Om jag hade fått välja ett kapitel att ta med mig på en lång resa så skulle det här vara en god kandidat. Det ryms väldigt mycket av Jesu budskap, vad han står för i precis det här kapitlet. Kapitlet börjar med en berättelse om när Jesus och lärjungarna går genom några sädesfält på en sabbat. Och lärjungarna bryter av axeln och äter. Och så står det: några av fariseerna sa, varför gör ni sånt som inte är tillåtet på sabbaten? Fariseerna. Vilka var de? Ja, nu har jag läst på ordentligt, ska ni veta. Det här är ju under romarrikets tid, 1000 år av romarrike. Och Palestina är ockuperat av romarna. Så den politiska makten har romarna. Men så finns det i Jerusalem en institution, ett råd med ett visst eget styre. Främst i religiösa frågor. Det kallades för rådet eller stora rådet eller judiska rådet. Det existerade under 200 år. Från 130 före vår tideräkning till 70 efter ungefär. Och i det här rådet fanns det 70 eller 71 personer, rådsmedlemmar. Och de representerade olika liksom partier eller grupperingar bland judarna. Är ni med? Fariseer. Esséer. Sadduceer. Det fanns nog fler. Men fariseer, det är de vi hör talas om oftast. Så det fanns alltså väldigt många fariseer och några av dem satt i rådet. Okej? Okay? Och de kan man beskriva som seriöst religiösa människor. som inte bara själva vill följa den judiska lagen utan också var måna om att andra skulle göra det. Ordet farisé betyder de avskilda. Det var viktigt att hålla sig avskild. För Moselag talade mycket om renhet och sabbat. Så tolkade fariséerna det. Så vilka man åt med, hur maten var tillagad, vilka kärl som används. Allt det här var väldigt viktigt för att hålla sig ren. Alltså segregerad gemenskap. Man åt själva och likaså sabbaten. Vid den här tiden så fanns inte någon veckorytm bland romarna i stort. Att de hade någon annan dag än just sabbat. Utan det här att hålla på en dag då vi lever väldigt annorlunda, det var specifikt för judarna. Så dessa två grejer, de höll renhet och sabbat, gjorde att de levde avskilda. Ordet farisé, avskild. Under tidens gång har ordet farisé bland kristna fått en annan betydelse. Hycklare, religiösa bedragare, känner ni igen det? Motståndare. Och det här är ju inte helt rättvist faktiskt. För det fanns många slags människor bland fariséerna. Det fanns de som säkert var hycklare och bedragare. Men också väldigt goda, seriösa personer. En del som var genuint intresserade av Jesu lära. Till exempel Nikodemus. Minns ni honom? Så här står det i Johannes evangeliet. Bland fariséerna fanns en man som hette Nikodemus. Och var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sa: Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken. Och så det här samtalet. Andra fariséer blev ju oerhört provocerade av att en outbildad, utan formell bildning, snickarson från Galileen kom och sa: ja, människosonen är här över sabbaten, och satte sig upp mot deras regler. Jag kollade lite hur, om man slog upp i Svenska Akademins ordbok, vad betyder ordet farisé? Nu får ni det. Mer eller mindre bildligt, person som förenar högfärd över egen inbillad fullkomlighet med förakt för och skarpt fördömande av dem som tänker och lever annorlunda. Egenrättfärdig människa, även skenhelig skrymtare och hycklare. Alltså, där känner jag igen mig lite. Jag är nog farisé ibland, om man tänker så. Och igår träffade jag en som gjorde högskoleprovet i våras. Och hon sa, farisé, hon frågade, vad ska du predika om, sa hon? Fariséer. Ja, det ordet var med på högskoleprovet. Det stod, det var en sån där som... Och det märker som var fanatiker och tror att den har bäst. Något sånt där, sa hon. Va? Och jag tänker hur ett ord förändras under tiden. Och så lägger vi vår tids betydelse av ordet farisé på när Jesus pratar om dem. Ett exempel till på ordet farisé. Det finns en sång av Ted Gärdestad. Och där sjunger som han och hans bror gjorde. Och så här sjunger de. Jag är glad i alla fall att min sommarglass är kall. Att mitt vinterelement kan ge mig värme. Men i botten av min själ finns det ängslan gott och väl. Mitt skratt är nog min bästa ägodel. Alla goda feer försvinner allt för fort. För att fariséer vaktar vid dess port. Va? Det här handlar ju inte om judiska rådsmedlemmar. På första århundradet kan jag inte tänka mig. Utan ordet, det var det jag ville komma till. Nu åter till Lukas. Kapitel 6. En sabbatsdag tog han väg genom några sädesfält. Hans lärjungar ryckte av ax, gnuggade dem mellan händerna åt. Några av fariséerna sa: varför gör ni sånt som inte är tillåtet på sabbaten? Och då kan man fundera på, vad gjorde fariséerna där? Smög de på Jesus kanske? Det är ju årstid för att gå i såna här sädesfält nu. Kan man se, vad gjorde de egentligen? Jesus svarar med ett exempel från Gamla testamentet. Och så säger han sen att människosonen är herre över sabbaten. Så kaxigt. Så oförskämt mot dem, de lärda judarna som bara vill göra riktigt rätt. Så fri han var. Och sen fortsätter kapitlet med en annan sabbatsdag. Och där får vi veta att en man med förtvinad hand befinner sig i synagogan. Och fariseerna håller ögonen på Jesus, står det. De vill hitta något att anklaga honom för. Ska han göra något eller? Bota på sabbaten, det fick man inte. Men Jesus gör det. Och det står att fariseerna blev utom sig. Alltså, Jesus var ju inte någon som generellt trotsade massa moselagar. Men det var i två situationer som han bröt mot dem. Det ena är när det handlar om renhet. Jesus rör nämligen vid alla sorters så kallade orenade människor. Menstruerande människor, spetälska, döda. Han går hem till så kallade syndare och äter deras troligen inte helt rituellt rena mat. På det sättet bryter han så mot vad fariserna ansåg var viktigt. Och det andra var sabbatsgrejen han bröt mot. Avsiktligt verkar han ha valt att bota sjuka även på lördagar. Trots att detta ansågs vara ett arbete. Och det argument han använder som står, det är att hans kritiker hade missförstått Guds avsikt med sabbaten. Anledningen till sabbaten, det är inte att ni ska hålla allt ifrån, utan det är att ni ska vila. Okej, kapitlet börjar med dessa två situationer, krocken mellan fariseer och Jesus. Och sen kommer det som kallas slättpredikan. Och det är ett tal som påminner mycket om bergspredikan. Bergspredikan ligger i Matteus evangeliet. Men innehållsmässigt är det mycket samma. Och det är här i den här predikan som vi hittar dagens text som Finn läste. Döm inte så ska ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig så ska ni inte dömas skyldiga. Frikänd så ska ni bli frikända och så vidare. Fundera på, vem är det Jesus talar till i den här slättpredikan? Och precis innan står det, men till er som vill lyssna, säger jag. Alltså de som var intresserade, sina lärjungar var det nog han talade till. Men också andra intresserade kanske. Och man kan fundera på, de var inte instängda i ett hemligt rum. De var inte i övre salen bara samlade, utan ute på en slätt. Hur kan det ha gått till att tala ute på en slätt till massa människor utan mikrofon och högtalaranläggning? Han hade kanske en väldigt stark röst, säger någon. Eller det finns den här när Jesus talar från en båt, då kan ju höras. Men här är ingen båt, slätten. Och vet ni, jag har en teori. Jag hörde att politiska ledare för några hundra år sedan i Sverige, eller för 200 år sedan. Så här gjorde de höll tal. Man sa sitt budskap till de närmaste och så väntar man och så sa de till dem bakom och de till dem bakom som ett eko. Så det liksom fortplantades, som då skulle man kunna säga, älska era fiender. Älska era fiender. Han säger älska era, och då kan det spridas information och budskap ut över flera hundra personer. Alltså det här var från arbetarrörelsens barndom. Men jag undrar om inte detta kunde ha använts av Jesus också. Det låter som ett rimligt sätt att sprida. Ja, vet jag. I alla fall, ute där på slätten var antagligen en hel del fariser också. Och de hörde hans slättpredikan. Och så säger han det här, älska era fiender. Det här handlar inte om kärlek till din nästa bara. Till din medmänniska. Nej, det här är något mycket mer krävande. Det här är ett förhållningssätt till en kränkande motståndare. Till den som är emot dig, den som hatar dig, till din fiende. Den ska du älska. När Jesus sa det här ute på slätten och lärjungarna hörde då farisierna och alla möjliga. Vilka var det han talade om som fiender? Menar han kanske att farisierna var fiender som sa han till sina lärjungar, ni ska älska farisierna? Eller tänk Riktar han kanske till fariséerna? Älska de här som är syndare. Jag får intrycket av att han verkligen vände sig till alla där. Och så kommer förslag på hur. Hur detta ska gå till. För det är ju en älska, är ju inte bara en inre känsla som kommer till en när man vill. Nej, här kommer konkreta förslag. Gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem. Be för dem. Förlåt dem. Älska era fiender, gör gott, ge lån utan att hoppas på igen, står det. Då ska er lön bli stor. Och ni ska bli den högste söner, till han själv är god mot de otacksamma och onda. Var barmhärtig så som er fader är barmhärtig. Alltså varför ska vi göra det här, hålla på och ge och vara snälla och uppmuntra sådana som egentligen kränker oss och skymfar oss? Jo, vi ska spegla Gud och Gud är sån mot oss. En lärjunges generositet motiveras framförallt av att Gud är generös. Det folk som samlas kring Jesus bör vara som Gud, bör spegla Gud. Jag kan fundera på hur det kändes för lärjungarna att höra detta. De som hade varit med och brutit ax på sabbaten, de hade hört hur Jesus satt i fariserna på plats och försvarade vad de hade gjort med berättelser från Gamla testamentet, så lärd och smart. Och de som hade sett mannen med förtvinad hand bli helad på en sabbat och hört Jesus säga: är det tillåtet att göra gott eller ont? De som hade hört honom tala om en värld där de fattiga och utstötta lyfts upp. Och allt det här med sina motståndare, fariséerna i bakgrunden. Alltså vilken härlig revansch det måste ha varit för dem att höra Jesus lyfta dem och säga allt detta. Och nu vänder han på det. Och lyfter upp fienderna. De ska ni älska. De ska ni hjälpa. För ni ska spegla Gud. Han som förlåter, inkluderar, hjälper och står ut. Och så försöker jag hitta någon parallell till mitt eget liv. Vem kan jag se som min motståndare, som min fiende? Ja, det finns ju grupper som tolkar Bibeln på ett sätt som jag inte alls vill stå bakom. Ska jag verkligen älska dem? Ja, enligt detta. Och hur? Ge bort saker till dem, erbjuda dem hjälp. Till exempel att erbjuda dem hjälp med flyttstädning, tänkte jag. Det är ju rätt tråkigt. Ugnsrengöringen. Nej, men på något sätt, hur kan vi öva oss i godhet och goda gärningar och kärlek och inkludering till sådana som egentligen inte på rak arm är lika oss, tänker som oss? Vi vet att det händer saker med oss när vi ber för andra människor och när vi hjälper andra människor. Att det föds empati, det föds kärlek. Så jag tänker det med att älska din fiende, det handlar inte bara om att jag hoppas det kommer något, utan jobba på det. Det är ju inte lite Jesus förväntar sig av oss. Älska era fiender. Men då tänker jag, vad hade hänt om han inte hade sagt det här? Tänk om Jesus hade sagt: när det gäller era fiender, Guds nåd omfattar inte dem. De är inte okej. De som tolkar på det sättet är inte okej. Nej. Guds nåd omfattar alla. Det här att man kan tolka Bibeln på olika sätt, det är självklart i Bibeln, i den tidiga kyrkan. Förstår du vad du läser? De tänkte olika om saker. Problemet är inte att det finns olika tolkningar, utan problemen är brist på respekt för att man kan ha olika sätt att tänka. Om vi ska ha kristen enhet inom och mellan olika kyrkor, så kan det inte förutsätta att vi har ett enat synsätt, att alla tänker lika. Då kommer vi aldrig nå dit. Utan enheten når vi om vi hittar samhörighet trots att vi har olika synsätt. Om vi välsignar varandra trots att vi tänker olika. Hur stod det? Du läste, Finn. Döm inte så ska ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig så ska ni inte dömas skyldiga. Frikänd så ska ni bli frikända. Det kan låta mesigt. Som att allt är okej och inget spelar någon roll. Men Jesus är inte mesig och vi ska inte vara det. Det är inte meningen att vi ska vara tysta. Jesus är ju ett föredöme här. Han tar konflikten och han bryter med de slags tolkningar som går före omsorgen om den utsatta människan. Men han betonar samtidigt att vi ska vara toleranta och inte döma de som inte landar i samma som vi. Vi ska älska och respektera varandra trots olikheter. Nu ska jag försöka sammanfatta vad jag ville säga. Tre saker då. För Jesus är omsorgen om den utsatta människan det mest centrala. Det är det som får honom att bryta mot Mose lag. Två. Vi ska anstränga oss för att älska alla. Även våra meningsmotståndare. Även de som motarbetar oss. Tre. Varför ska vi göra det? Jo, för vi ska spegla Gud. Det folk som samlas kring Jesus bör vara som Gud är. Så förstår jag Lukas kapitel 6. Amen.